Hej allihopa!
Hallå, hallå!
Och hej Elin!
Hej Maria och Elias!
Ja, Elias sitter här och sover. Välkommen tillbaka från semestern kan vi säga. Ja, det kan vi göra.
Ja, det börjar bli dags att jobba nu snart.
För vissa. Hur var din semester?
Den har varit jätteskön. Jag har varit ute och seglat mycket. Och så nu har jag börjat renovera lite också. Och seglingen var härlig, men det var ganska regnigt och ruskigt väder.
Yeså.
Det var molnigt och det var blåsigt och det pissregnade, så att det känns liksom som att det inte
det var
så
dramatiskt.
Ja, lite.
Blir ni sjösjuk?
Nej, det lyckades vi klara oss på.
Vad bra. Ni är fortfarande kompisar.
Oh ja.
Ja, nej, det är intressant det där med regnet. Jag tycker många som har sagt att det har varit en regnig sommar liksom, det var ett dåligt väder. Men sen så hörde jag någon på typ Nyhetsmorgon eller Morgonsoffan eller vad det var som snackade om att det var en meteorolog tror jag från SMHI som sa att det har ju inte alls varit en regnig sommar. Utan det är mer att det har varit så här, inte superfint väder, inte supervarmt, ingen högsommar direkt sådär, värme. Utan det har mest varit lite mjä, men det har varit ganska torrt ändå liksom. Men det var det ju, många flaggade ju för det innan sommaren att det skulle bli en torr sommar, att det skulle bli vattenbrist och så. För det var ju problem redan förra året på Gotland och Öland man hade.
Just det.
Och det är lite det vi ska prata om idag ju. Vattenbrist. Du var ju och intervjuade Kristoffer Hägg på Sweden Water Research kontor i Lund för en månad sedan är det väl nu?
Ja, det var jag. Och han pratade mycket om grundvatten och lite vattenbrist och dricksvatten och så.
Jag vet inte, du hade kollat upp lite vad som gäller kring dricksvatten i Sverige idag så vi kan introducera.
Det, precis, för det är ganska intressant att få en överblick över var vi får vatten ifrån. Och jag hittade på en hemsida att vi får ungefär 8 miljoner av Sveriges befolkning får vatten från den allmänna vattenförsörjningen. Och ungefär 50% av det dricksvattnet som produceras är från ytvatten. Och 25% kommer från grundvatten. Och de sista 25% kommer från konstgjord grundvattenbildning. Så det är ganska intressant att vi får vatten från olika resurser kan man säga. Och sen ungefär 1,2 miljoner personer får vatten genom en så kallad enskild vattenförsörjning. Alltså privata brunnar och så vidare.
Så de är inte uppkopplade på nätet.
Precis.
Kan man säga.
Så det är liksom något man sköter själv. Och där är det ändå en av fem brunnar som har otjänligt vatten för konsumtion. Så det är också lite intressant fakta, för det visar att det inte alltid är så lätt att få bra dricksvatten helt enkelt.
Men det vet man ju när man är i olika sommarstugor och sådär. I vissa sommarstugor så är vattnet helt okej att dricka från kranen och på andra ställen så kanske man hellre tar med sig eget vatten hemifrån.
Precis.
Smakar lite konstigt.
Jag
tycker ofta det de säger så här. Absolut, det här kan man dricka. Och så dricker man det så bara smakar lite konstigt. Ja, jag dricker aldrig så. Nej.
Smakar gärna skog ofta.
Precis. Ja. Men det är ju så många... Eller var du färdig då? Men det är ju så många av de här enskilda vattenförsörjningen, de har ju brunnar just och tar upp vatten från grundvattnet. Och det är ju ofta kärnligt, ganska så rent från början. Och som du sa så tar man ju då antingen från grundvatten eller från ytvatten. Och ytvattnet har ju oftast lite sämre kvalitet eftersom det är mer utsatt. Det ligger ju på ytan av marken och det innehåller mer organiska ämnen. Men det är också mer utsatt för föroreningar i luften och utsläpp av pesticider och jordbruk och sånt. Så jag tittade lite på Svenskt Vatten om hur man renar dricksvatten. Och där stod det att ytvattenreningsverken är oftast mer avancerade då än grundvattenreningsverken. Och ett exempel på hur man renar ytvatten kan till exempel vara att man har någon slags, man tillsätter kemikalier för att fälla ut vissa föroreningar. Och så filtrerar man det och sedimenterar bort det. Och sen desinficerar man vattnet innan man släpper ut det på nätet. Medan grundvattenrening kan vara att man bara i princip desinficerar det och filtrerar lite snabbt. Man behöver ingen fällning och sådär. Inga kemikalier nödvändigtvis. Men ibland kan man behöva justera pH och desinficera och lite sånt. Sen finns det ju också det som du sa att man liksom vad du kallar
konstgjord grundvatten.
Ja. Mm. Att man infiltrerar ytvatten in i grundvatten, akviferna, ofta genom en grusås eller någonting, så att det blir som ett filter liksom.
Ja, just det, så blir det en mer naturlig process där.
Ja, precis. Mm. Men det är ju också ett sätt att filtrera vattnet egentligen, kan man ju säga.
Mm.
Och sen så står det att grundvatten är ju ofta renare än ytvatten, som sagt. Men även grundvatten kan innehålla vissa föroreningar. Till exempel att berggrunden vittrar och då kan det komma ut saker som man måste ändå vara uppmärksam på. Att det kan finnas typ uran i grundvattnet. Mm. Och det kan komma in pesticider och vägsalt och sånt ner i grundvattnet också. Och i vissa fall, och det tror jag Kristoffer kommer nämna i intervjun också, så kan havsvatten filtrera in i grundvattnet om man har för låga nivåer.
Mm.
Så man måste ändå vara uppmärksam på att även grundvattnet kan vara dåligt. Ja, så att ofta då, och det läste jag också på Svenskt Vatten, så stod det att grundvatten ju då kan vara ganska rent. Och det finns vissa kommuner, bland annat Sundsvall, där man har så bra grundvatten att man egentligen inte behöver rännor alls.
Ah.
Men man har alltid någon slags desinficering som säkerhet. Så de UV-behandlar vattnet bara för säkerhets skull.
Okay.
Men sen är det ju alla de här lokala enskilda brunnarna som finns där folk tar vatten direkt från marken och dricker. Ja. Och det är inga konstigheter med det.
Mm.
Lite smutsrensa magen, som Mattis brukar säga.
Okej.
Ja. Ja, men det var väl det vi ville säga inför intervjun. Så jag tycker vi dyker ner i grundvattnet.
Ja.
Här kommer Kristoffer Häck på Sweden Water Research.
Då ska vi se. Ja. Ja, men det ser bra ut. Hej Kristoffer.
Hej.
Hej. Här sitter vi på Sweden Water Research kontor.
Ja.
Mm. Och det är lite speciellt med Sweden Water Research, eller? För att jag tänker att här sitter inte alla som jobbar på Sweden Water Research, utan det är bara några av er som är här.
Ja, de flesta av forskarna och doktoranderna är ute i universiteten, så borta vid Helsingborg och LTH och sådär. Så att, än så länge sitter jag här.
Ja. Men hur många är ni som sitter på detta kontoret?
Ja, 5-6 stycken kanske.
Ja.
Ibland blir det lite fler. Så,
ja.
Men,
Men det här är liksom kärnan, kan man säga, i hela verksamheten
som är här. Ja, absolut.
Mm. Vill du berätta lite för lyssnarna vem du är?
Ja, absolut.
Och hur du hamnade här?
Ja, Kristoffer Hägg. Jag har en bakgrund i kemi och kemiteknik från början. Tog examen från KTH i Stockholm. Och som många andra så fick jag jobb innan jag var färdig. Och sen flyttade jobbet ner till Malmö.
Ja.
Så gjorde jag klart det här. Fick kontakt med SVR och Sydvatten. Och gjorde ett examensarbete med dem.
Okej. Okay.
Sen var jag anställd på Sydvatten och SVR och jobbade här det var ett över ett år i alla fall. Och sen började jag doktorera.
Okej.
Okay. Yeah. Vägen.
Så du är industridoktorand?
Jag är industridoktorand
på Sydvatten.
Ja.
Ja.
Eller ja, vi säger väl industridoktorand på SVR då.
Okay.
Så, ja.
Ja, och då undrar jag lite varför du tycker det är intressant att jobba med vatten. För det känns ju som du har riktat in dig på det.
Ja, det har ju blivit så. Och det var egentligen inte tanken från början. Från början var det ju mest att bli klar. Och, men sen när jag väl kom in i industrin så märkte jag hur engagerade alla var med de jag samarbetade med och hur aktuellt ämnet var och sådär. Så att det var jättekul att komma in i en sån atmosfär.
Ja.
Så,
så då, ja, vad roligt. Så vad är det egentligen du forskar om? Är det
konstgjort grundvatten.
Okay.
Men det har varit även kemisk fällning som man gör på Ringsjöverket till exempel. Det är lite olika på olika vattenverk. Men,
okay.
Nu inriktar jag mig på konstgjort grundvatten. Och,
varför är det viktigt?
Ja, vi har ju massa naturtjänster som rena vatten gratis egentligen.
Mm.
Så att då kan vi använda åsar och marklagrarna för rena vattnet.
Okay. Istället för lite dyrare processer.
Ja, och man behöver inte ha kemikalier och sådana här grejer. Så att Många vattenverk använder ju bara grundvattnet. Men i vissa fall när man har hög produktion så fyller man på grundvattenmagasinen genom infiltration.
Så man låter det infiltrera ner och sen pumpar man upp det för att skicka iväg dit till konsumenterna.
Så man tar grundvattnet och sen det vanligaste i Sverige är att man har bassänger med sjövatten som tas. Här i Skåne så får vi från Vombsjön. Så låter man det fyllas upp och sen försvinner, eller de bryter ner organiskt material. Bakterier försvinner, virus försvinner. Sen efter ungefär 2 månader så pumpas det upp. Så har man en liten efterbehandling och så skickar man ut det.
Och jag har ju läst lite om att vi har vattenbrist i Sverige. Och jag tänker att det kanske har någon koppling till det du forskar om. Alltså att man måste se till att det finns vatten för alla.
Absolut, absolut. Och problemet är oftast under somrarna. Vintern har man ju sällan om vattenbrist så att säga. Så att det har ju att göra med hur mycket det har regnat, hur varmt det är och sådana här saker. Och kortsiktigt är det ju problem just då under somrarna som man måste lösa.
Är det just nu det är problem då i juni, juli, augusti under sommaren eller...
Ja, när det blir varmare, när bevattningen ökar, när folk använder mer vatten, man fyller sina bassänger och sådana saker. Så, det är då det är som mest kritiskt.
Är det väldigt lokalt, den här vattenbristen i Sverige? Eller hur ser det liksom ut? Har du någon koll på det?
Nu har man ju sett att det är ganska rikstäckande. Det är många områden som har problem med det här. Det finns vissa områden då som... längst upp i norr då, så man inte har sett några sådana problem. Men det är klart att sen har ju vattenverken alltid problem med befolkningsmängder, måste öka produktionen och sådana här saker. Så långsiktigt har man ju problem med grundvattensänkningar, så man bygger liksom upp en skuld. Kan man ju tänka det. Så att om man sänker grundvattennivån så kan det ta jättelång tid när man är uppe i rätt nivå igen. Så att säga.
Så man pumpar ut snabbt, men det tar ganska lång tid för vattnet att komma ner till grundvattnet.
Exakt. Man använder mycket mer än vad som återfylls helt enkelt.
Och du, som jag förstår det, så håller du på med något som kallas E-grund. Ett projekt. Du får jättegärna berätta lite mer om det.
Ja, det är ett jättespännande projekt tillsammans med Kristianstad. Här har man ju sett som många andra kommuner då, att just under sommaren är det ju vattenbrist. Och då är tanken att man ska spara vatten över vintern under marken och sen använda det under sommaren. Kristianstad, speciellt Kristianstadslätten där, har ju en väldigt unik geologi. Så Kristianstad ligger under eller över en dal i urberget. Och sen närmast kontakt med det här urberget då, så finns det sedimentära bergarter som är sen är överlagrade av ett lerlager som är ogenomträngligt. Eller nästintill. Så att då skapas det en isolerad akvifär längst ner som har jättemycket vatten. Och det är där Kristianstad får det mesta av sin bevattning, eller förlåt, vatten för bevattning och dricksvatten och sådana saker. Så att i projektet så ska vi försöka infiltrera vatten in i det här sedimentära berggrunden för att sen utnyttja det över sommaren. Så det är ett jättehäftigt projekt.
Hur går det till rent praktiskt att injicera grundvatten ner? Hur långt ner måste man trycka ner?
Det handlar ju om mellan 50 till 300 meter. Så det är jättedjupt ner. Och det finns ju lite olika tekniker som ska undersökas nu. Så en är ju som en klassisk konstgjord grundvattenbildning där man tar ytvatten och låter infiltrera från ytan hela vägen ner. Men vi vet ju inte riktigt om vattnet kan nå så djupt ner.
På grund av leran, eller?
Det finns öppningar i det här lerlagret i isälvsavlagringarna. Så att vi tror att vattnet kan nå till den här sedimentära berggrunden. Men frågan är om det, hur mycket som infiltreras ner då. Så att det är första steget att se om det går helt enkelt. Det andra alternativet som du var inne på är injicera. Men då injicerar man ju inte ett ett sjövatten, så måste man rena det först.
Aha,
okay. Så när man injicerar det här vattnet då i den djupa akvifären så ökas ju trycket där inne. Och då kan man till och med, tanken är att man till och med kan transportera vatten i den här djupa akvifären utan att använda rör. Så det är jättehäftigt.
Ja, vad fräckt. Görs det här på fler ställen eller det är liksom väldigt specifikt för
att i Sverige är det unikt. Man har ju exempel där man injicerar färdigt dricksvatten ner, djupt ner. Och det är ju Australien till exempel. Där återanvänder de till och med avloppsvatten och injicerar. Men ja, i vårt fall så blir det ju ett färdigt dricksvatten från sjön som man har tänkt att injicera.
Och det är för att klara av de här kritiska månaderna främst?
Ja, till en början så är det ju då att försöka infiltrera en årsförbrukning där i, så man klarar sig över sommaren helt enkelt. För geologin, det är väldigt unikt där, för de har... två akvifärer. Den andra akvifären ligger ovanför den här isolerade. Och det är där många grävda brunnar, privata brunnar till exempel, får sitt vatten. Så nu när de har tagit vatten från den djupa akvifären så märker man kanske inte att nivån sänks så mycket där. Men det ökar läckaget från den övre akvifären och andra ytvattendrag. Så problemet är att man kan få en försämrad på sikt och en försämrad grundvattenkvalitet. Man kan få lokal vattenbrist, speciellt för grunda brunnar och sånt. Och även att man kan få saltvatteninträngning från havet.
Hur funkar det i koppling till det här? Varför kommer det in saltvatten från havet?
För generellt så går ju vattnet ut mot havet, så det trycks ut mot havet. Och om man börjar ta upp för mycket så kommer saltvattnet vilja tränga in i de akvifärerna.
Ja, och då blir det svårare att rena också, eller?
Ja, kvaliteten. Ja, man kan ju helt enkelt förstöra en akvifär på så vis. Det finns ju många exempel, jag tror i Kalifornien har de, injicerar de vatten bara för att hålla borta saltvattnet. Men än så länge är det inte så kritiskt i Kristianstad.
Men ni planerar för framtiden, för 10-20 år framåt när det kanske blir problem? Eller vad är tidshorisonten i det här? När blir det liksom akut, de här vattenproblemen?
Alltså Kristianstad har ju vatten, det är inte det som är problemet då. Men långsiktigt är det ju väldigt farligt då, för man bygger ju upp en skuld. Det kan ju ta generationer innan man är uppe i rätt nivåer igen om man missbrukar det för länge. Så att, Kristianstad har varit väldigt... de planerar väl för framtiden. Det här är en jätteintressant idé att kunna spara vatten i de här akvifärerna.
För det här, alltså, det här är ett ganska... Eller jag tänker att det här är en ganska teknisk lösning på ett problem, eller?
Jo,
det är. Där det krävs lite större kanske investeringar och... till exempel du forskar om det och så vidare. Men finns det någonting man kan göra hemma eller själv eller lokalt för att förbättra såna här situationer där grundvattnet riskerar att ta slut?
Det finns mycket man kan göra. Det finns ju väldigt simpla saker som man låter inte kranen rinna medan man borstar tänderna, man stänger av duschen medan man komponerar sig. Man ser till att ha fyllda diskmaskiner och tvättmaskiner. Ett bra tips är ju till exempel att ha en kanna med vatten i kylskåpet istället för att vänta tills att det blir kallt innan man dricker sitt vatten. Så finns det ju lite mer avancerade saker man kan göra. Man kan använda vatten från torktumlare till exempel för bevattning. Om man har hus kan man ju försöka samla in regnvatten och kanske inte vattna när det är 35 grader och sol ute, utan att man gör det när det är svalt, så att säga. Det är väl de lättaste sätten man kan hjälpa till, så att säga.
Ja, men det är ganska bra tips tycker jag. Det kan man ändå göra hemma.
Ja, jag tror...
Och spara lite grann.
Ja, om man känner till problematiken så märker man ju ganska ofta i sin egen vardag att oj, nu, det här kan man göra något åt. Utan att det påverkar negativt på något sätt. Utan man... Det är lätt att, man tänker ofta inte på dricksvatten. Man tänker bara att det kommer ju ur kranen.
Ja, det är väldigt självklart. Ja,
det är ju det. Men nu har det ju blivit väldigt mycket på senaste åren med vattenbrist.
Ja.
Så att, jag tror att bara man informerar allmänheten så tror jag definitivt att man kan få förbättringar. För det gör stor skillnad. Det gör det verkligen.
Finns det planer för Sverige? Alltså jag tänker på samordning och så. Finns det några planer för att samordna vatten mellan olika kommuner och nationellt kanske för att klara av framtida utmaningar?
Ja, det är väldigt aktuellt nu. Jag vet att Skåne har ju i deras dricksvattenstrategi i Skåne har ju tänkt att sammankoppla. Dels så, nu håller de ju på att bygga tunneln från och få vatten från Ringsjöverket ner till Vomb för att öka redundansen. Mm. Och sen har de även planer i framtiden på att koppla västra Skåne då med Kristianstad och sådär. Okay. Så man ökar redundansen och man kan stödja varandra så att säga.
Vad menar du med redundans?
Att säkra dricksvattenförsörjningen helt enkelt.
Så att om det skulle vara lite brist på ett ställe så kan man skjutsa in lite vatten från något annat.
Ja. Så det görs jättemycket nu för att kämpa med det här. Att, för det är en sån viktig resurs som man måste
helt enkelt göra det. Livsviktigt.
Ja. Och, vattenresurserna i Sverige är ju inte jämnt fördelade så att då måste man ju börja tänka rikstäckande snarare än bara lokalt. Det går ju liksom inte att göra så.
Mm.
Så det är jättespännande att de har sånt här bra samarbete.
Men Sydvatten där du har varit ganska mycket, är det en stor aktör inom det här, inom dricksvatten? Eller finns det fler aktörer i Skåne, tänker jag på, som också är stora och som arbetar med dricksvatten?
Ja, det finns ju många. Dels Sydvatten då som försörjer Malmö, Lund, Lomma, nästan hela västra Skåne. Och sen har du ju C4 Teknik och Kristianstad som har det området där uppe, NSV. Sen har du en massa mindre vattenverk över flera olika kommuner.
Så det är några stycken som ska...
Ja, det är ganska många. Mm. Så att, men Sydvatten är väl en av de största då i Skåne. Så.
Du får jättegärna gå in lite mer på det tekniska. För jag är lite intresserad av hur man faktiskt mäter en grundvattennivå.
Ja.
Och kanske också hur man mäter grundvattenbildning. Alltså hur mycket som bildas i de här akviferna.
Det mäts ju oftast med grundvattennivåerna speciellt. När det kommer till grundvattenbildningen så är det mycket modellering.
Okay.
För det är ett väldigt komplext system. Du har... grundvattenbildning kommer ju främst från regnvatten men även från andra akviferer och andra ytvattendrag.
Mm.
Så att om du tar mer grundvatten så sjunker ju nivåerna i sjöarna och sådana här saker också. Så att, grundvattenbildning har ju mycket att göra med hur mycket du tar ut också.
Mm.
Men det är främst de teknikerna. Modelleringen kan ge ganska bra bilder över hur systemen fungerar. Och som i Kristianstad där man har ett väldigt dynamiskt system med två olika separata akviferer så har man ett läckage som ungefär 12% som går ner till den djupa akviferen då. Och i och med att man inte har sett en grundvattensänkning så har ju vattnet kommit från andra håll så att säga.
Och grundvattennivån, på mitt jobb så har jag sett sådana vita rör som man sticker ner i marken och så mäter man
observationsrören.
Ja, det kanske det heter. Yeah. Mm. Är det något ni använder också? Eller det är liksom rena modelleringar?
Nej, nu när vi gör försöken så är det ju observationsrör. För då får man ju direkt data. För modellerna kan ju ge en väldigt bra bild. Men det bygger ju på vissa generaliseringar och sådär. Så nu har vi precis med Kristianstad här lagt upp ett infiltrationsförsök. Där vi har i ett grustag grävt en liten bassäng med observationsrör och någonting som de kallar för divers som mäter vattennivån helt enkelt.
Hur den ändras i förhållande till markytan?
Ja, eller röret går in i det här fallet så är de 3 meter ner. Och sen när man fyller på med vatten så kommer de här stiga då.
Mm.
Så det vi ska göra nu är att infiltrera ett färdigt dricksvatten. Bara för att se hur systemet fungerar, hur trögt det är, vart tar vattnet vägen någonstans. Och då gör man det genom de här observationsrören. Och man kan även följa andra saker som vattenkemin till exempel. Hur ändras vattenkemin? Kemin i grundvatten ser ju annorlunda ut än ett färdigt dricksvatten till exempel.
Ja, det är sant. Så grundvattnet innehåller mer av kanske
mer kalcium, mer järn kan det ju vara. PH ser annorlunda ut.
Och ytvattnet är mer kanske organiskt material? Eller?
Ja, i det här fallet så har vi ett färdigt dricksvatten då, så att det är inte så mycket organiskt material i det. Mm. Men hårdheten är ju ett ganska bra sätt att följa det, så att säga. Och även temperatur.
Men finns det några risker med att göra det här? Alltså trycka ner en massa vatten under jorden? Eller är det helt riskfritt?
Du tänker det här försöket vi gör? Ja, det är ju riskfritt i det att det är ett färdigt dricksvatten som de har pumpat upp från grundvattnet.
Mm.
Så att det finns inga sådana risker. Och så handlar det inte om stora volymer heller.
Nej.
Så det finns ingen risk att vi skapar nya vattendrag i Kristianstad.
Utan... en lokal liten sjö som
ja, poppar upp. Ja. Till en början så handlar det ju då mest om att se hur mycket vi kanske får ner till kritberggrunden.
Mm.
För nu har vi då ett gruslager som ligger ovanpå det här sedimentära bergarterna, eller det här kritkalkberget då, så att säga. Så får vi se.
Spännande.
Ja.
Kan man applicera det här, tror du, på något annat område? Eller det gäller just Kristianstad?
Nej, det är det som är ganska intressant. Det är att det här kan ju appliceras på många områden då som har problem med låga grundvattennivåer.
Mm.
Även på Gotland och Öland som har haft stora problem med vattenbrist då. Så att det är en väldigt smart lösning för att lösa speciellt de här periodvisa vattenbristen då, så att säga.
Om du inte känner att du har något mer som du vill tillägga, så
nej, jag tror för allmänheten, tänk på er vattenanvändning. Det påverkar inte er negativt av att stänga av kranen när man inte använder och sådana här saker. Att ha det i åtanke, det hjälper jättemycket.
Ja, men det är bra tips.
Ja.
Tack så mycket.
Ja, för tack själv. Kul att du fick vara här.
Ja. Tack.
Ja, det var intressant att höra vad Kristoffer hade att säga om grundvatten. Spännande, han verkade väldigt trevlig. Synd att jag inte kunde vara med och intervjua.
Ja, nej, det var intressant. Och det jag fastnade för var ju det han pratade om, att man måste börja samverka mellan kommuner mer och kanske ha mer regional samverkan för att säkra den framtida vattenförsörjningen. Och han pratade om redundans och hur vi ska liksom planera framtiden och framtida överföringsmöjligheter av olika vattenresurser. Och det, ja, men det tycker jag låter väldigt spännande. Det blir intressant att se hur det ska göras i framtiden.
Koordinera våra resurser liksom, så att vi kan hantera. Jag tyckte också det var jättespännande. Och såklart också intressant det här med grundvatten. Alltså det är så svårt, det är så svårt sak att mäta. Det är så svårt att hålla koll på just det här att du kan mäta nivån, men sen kan ju nivån vara samma, men du får in vatten från havet till exempel. Jag minns nu i somras var vi på en ö i skärgården och där var det ju jätteviktigt att man inte använde för mycket vatten i brunnarna, för då kom det in vatten från havet liksom, och det är ju ingenting man kan mäta. Det märker man ju bara på att vattnet plötsligt är salt liksom. Och det kan ju förstöra, som man sa, en hel akvifär för lång tid framöver liksom, om det kommer in havsvatten. Ja, det var intressant. Och sen också det han snackar om, att vi måste spara, hur man kan spara i hushåll och sådär. Och, och det är säkert även industrier och jordbruk och så måste tänka på att spara på vatten. Jag vet att det diskuterades mycket i samband med det som hände på Öland och Gotland. Hur industrierna också hade någon inverkan, eller hade de såklart säkert, på vattenbristen.
Ja, det känns som en fråga för alla. Olika aktörer och
verkligen.
Privatpersoner.
Men sen är det ju, jag menar, det är ju intressant nu med det här att alla varnade och flaggade så himla mycket i början av sommaren att det skulle bli vattenbrist. Men nu försökte jag titta lite på om det faktiskt blivit någon vattenbrist. För jag tycker att jag hittar en massa varningar för det. Du hade någon karta.
Ja, precis. Där det är risk för vattenbrist. Jag kan lägga ut den på vår Facebook-sida.
Det var ju typ halva Sverige.
Ja, det var ganska grov.
Liksom. Hela södra halvan av Sverige. Och det enda jag hittade när jag googlade på om det liksom faktiskt blivit vattenbrist. Det kanske är för tidigt att kolla det. Kanske är det för att det bara är augusti. Men jag hittade i alla fall, Svenskt Vatten har en sida där de uppdaterar hela tiden. Vad som är aktuellt inom vattenbristsituationen. Och alla olika kommuner där de har bevattningsförbud. Och där är en lista på i alla fall, tror jag fick det till 15 kommuner i alla fall, som det har blivit förbud i sommar. Och då är det ju att man får inte vattna, man får inte tvätta med tvätta liksom trädäck och sånt med slang, och man får inte tvätta bilen, och man får inte
fylla pool och sånt.
Precis. Där. Så att det har ju ändå blivit vattenförbud i en hel del kommuner.
Och har man gått ut tidigt med det, så kanske det har hjälpt. Det återstår väl att se sen. Jag antar att det kommer komma någon rapport om hur det blev.
Precis. Vi kanske får hålla koll och uppdatera.
Ja, vi får göra det.
Ja, men det är väldigt spännande och väldigt aktuellt ämne. Absolut.
Ja. Men det känns väldigt tryggt att det är någon som planerar och jobbar med det här. Alltså, det är ändå skönt att vi har en allmän vattenförsörjning. Faktiskt.
Det känns
väldigt bra.
Det känns skönt att vi inte behöver borra efter vatten varje gång vi ska dricka.
Ja.
Och om man, just det, kan göra reklam för vårt gamla avsnitt. Jag minns inte ens vad det hette. Där vi pratade om hur man hittar vatten i naturen.
Just kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg att man skulle samla vatten i något löv. Eller hur var det? Nej, i handen.
Man skulle följa, just det. Och blöta ner sina kläder med dagg. Och så ska man följa efter insekterna. Kommer du ihåg det? Eller? Du skrattade väldigt
mycket. Ja, jag skrattar nu så mycket så jag knappt kommer ihåg vad vi pratade om.
Det är ett tidigare avsnitt. Jag kommer inte ihåg vilket. Men det får ni kolla upp om ni vill veta mer om hur vi klarar oss om vi inte får vatten.
Just det.
Om vi har total brist. Där finns även hur man hittar vatten i öknen. Kan ju vara bra att veta i framtiden. Och med den dystopiska.
Så lämnar vi er. Och
så lämnar
hoppas
vi er.
Att ni får fortsätta njuta av sommaren.
Ja, så kommer det förhoppningsvis ett nytt avsnitt om en morgon.
Ja.
Hej då.
Hej.
Vatten på!